Kapitel 2. Två kaptener, sidan 122. Vinden krusade den breda blå banderollen som var uppspänd mellan två höga pålar ett par milsteg norr om staden. På banderollen var texten Verlan Lucas kringresande föreställning och magnifika uppvisning av underverk och fantasterier, skriven med lysande röda bokstäver, så stora att man utan vidare kunde läsa dem från vägen ett hundratal steg österut. För dem som inte kunde läsa förkunnade den ändå att någonting utöver det vanliga försiggick här. Detta var världens största kringresande föreställning, i varje fall enligt banderollen. Luca var ofta stor i orden, men i just det här fallet trodde Mert faktiskt att han talade sanning. Innanför föreställningens tältduksväggar, som var 10 fot höga och ordentligt fastgjorda vid marken, skulle en tämligen stor by ha fått plats. Människorna som strömmade förbi tittade nyfiket på banderollen, men bönderna och köpmännen hade dagens arbete framför sig och nybyggarna sin framtid, så ingen vek av. Kraftiga rep, fastgjorda i stolpar som var nerbankade i marken, löpte i en sorts vid strut som var ämnad att föra folkmassorna in till det breda ingångsvalvet strax bakom banderollen. Men så här dags var det ingen som stod i kö för att komma in. På sista tiden hade det varit ont om folk oavsett tid på dygnet. I Bordars fall hade inte medfört någon allvarligare minskning av publiken. I varje fall inte när folk väl hade förstått att staden inte skulle bli plundrad och att de inte behövde fly för livet. När återkomstens skepp började segla in och alla nybyggarna dök upp hade emellertid de flesta bestämt sig för att spara slantarna till mer pressande behov. Under banderollen kurade två storvuxna karar i varsin mantel som kunnat vara stulen från en lumpsamlare. De höll vakt så att ingen skulle försöka kika in utan att betala, men till och med tjuvtittare var det ont om dessa dagar. De båda kararna, den ene enögd och den andra med en skev näsa ovanför den täta mustaschen, satt på huk på marken och kastade tärning. Mert såg till sin förvåning att de båda hästskötarna hade publik. Det var Peter Anhill, föreställningens starke man, som stod och tittade på dem med armarna, tjockare än de flesta mäns ben, i kors framför bröstet. Han var kortare än Mert, men minst dubbelt så bred, och axlarna spände mot det kraftiga blå tyget i den mantel som hans hustru hade sytt honom som skydd mot kylan. Peter verkade helt uppslukad av tärningsspelet, men Mert visste att han aldrig spelade, inte ens som små slantar. Han och hans hustru, hundtränaren Clarin, sparade varenda skärv de fick över. Och det var aldrig svårt att få Peter att börja prata om värdshuset som de tänkte köpa en dag. Ännu mer överraskande var att Clarin stod vid hans sida, insvept i en mörk mantel och uppenbarligen lika fascinerad av spelet som sin man. När Peter såg Mert och Egernin komma gående arm i arm kastade han en blick över axeln in mot lägret, vilket fick Mert att ana oråd. Att folk tittade över axeln var aldrig ett gott tecken. Clarin log däremot med hela det mörka, trinda ansiktet. Liksom de flesta av kvinnorna på föreställningen tyckte hon att Mert och Egernin var en romantisk syn. Hästskötaren med den krokiga näsan, en bredaxlad tyrenier vid namn Kål, flinade brett när han plockade åt sig potten på några kopparslantar. Ingen annan än Domon kunde anse att Egernin var söt, men en del idioter såg skönhet överallt där det fanns adligt blod. Eller pengar, och en adelsdam måste förstås vara rik. Några tänkte att en adelsdam som lämnade sin make för någon som Mert Cawthon nog kunde tänkas lämna honom också och ta pengarna med sig. Det var den historien som Mert och de andra hade spritt ut för att förklara varför de höll sig undan från Sjönsen. En grym make och hustruns flykt med sin älskare. Sådana historier hade alla stött på förut, om inte så ofta i verkliga livet, så i varje fall i böcker och lekares sagor. Tillräckligt ofta för att ta den för sann. Trots sitt flin såg Cole dock till att hålla ansiktet nedvänt. Egernin, Leilwin, hade redan dragit kniv mot en svärdjonglör, en bildskön karl som varit lite för genomskinlig när han frågat henne om hon inte ville dela en bägare vin i hans vagn. Ingen tvivlade på att hon skulle ha gjort bruk av vapnet om han hade envisats med sin uppvaktning. Så fort Matt kom fram till Peter sa denne tyst. Det är tjonkänska soldater här och pratar med Luca. Runt 20 stycken. Officeraren pratar med honom i varje fall. Han lät inte rädd men såg bekymrad ut och la en beskyddande arm om sin hustrus axlar. Clarine slutade le och la sin ena hand på hans. De litade på Lucas omdöme på sätt och vis. Men samtidigt var de medvetna om vilka risker de utsatte sig för. Det trodde de åtminstone. Och den risk de trodde på var illa nog. Vad ville de? Frågade Garnin uppfordrande och drog sig loss från Mert innan han ens hunnit öppna munnen. Det var ingen som väntade på att höra vad han hade att säga. Håll dem här åt mig, sa Noel och sträckte fram sitt metspö och korgen mot den enögde mannen som oförstående glodde upp på honom. Noel rätade på sig och stack in en av sina knotiga händer innanför rocken där han hade två långbladiga dolkar. Kan vi komma åt våra hästar? Frågade han Peter. Den starke mannen gav honom en undrande blick. Det var inte bara Mert som ibland tvivlade på att den gamla hade alla sina sinnen i behåll. De verkar inte vara intresserade av att leta, skyndade sig Clarine att skjuta in med en antydan till nigning mot Egernin. Det var meningen att alla skulle låtsas att Mert och de andra tillhörde sällskapet. Men när det gällde Egernin var det inte många som lyckades. Officeren har varit i Lucas vagn i gott och väl en halvtimme vid det här laget. Men soldaterna har bara stått och väntat vid sina hästar hela tiden. Jag tror inte att det är för er skull de är här, tillade Peter respektfullt. Även han med en bugning mot Egernin. Varför skulle han vara annorlunda? Han övade sig väl inför alla ädlingar han skulle hälsa välkomna till sitt värdshus. Vi ville bara inte att ni skulle bli överraskade eller oroliga när ni såg dem. Luca får säkert iväg dem utan bekymmer. Trots den lugnande tonen försvann inte rynkorna från hans panna. De flesta män blev upprörda när deras hustru rymde och en adelsmans vrede kunde drabba många. Ett kringresande sällskap av främlingar som bara var på genomresa var ett utsökt mål som inte medförde några komplikationer. Ni behöver inte vara orolig för att någon ska prata bredvid mun, er snåd. Peter sneglade på hästskötaren och tillade. Eller hur, Carl? Snednäsan skakade på huvudet utan att ta blicken från tärningarna som han skakade i handflatan. Han var en kraftig karl, men inte så kraftig som Peter, som kunde räta ut hästskor med bara händerna. Alla blir glada åt att få spotta på en ädlings stövlar då och då, mumlade den enögde och tittade ner i fiskkorgen. Han var nästan lika lång och bredaxlad som Carl, men hans ansikte var idel läderartade rynkor och han hade till och med färre tänder än Noel. Han sneglade på Egernin, böjde på huvudet och tillade. Ursäkta er snåd, på det här viset får vi dessutom lite slantar allihop. Och det har det inte varit så gott om på sista tiden. Eller vad säger du, Carl? Om någon pratar tar Sjönsen oss allihop, hänger oss kanske som de gjorde med de där havsfolksfigurerna. Eller sätter oss på att muddra kanalerna på andra sidan hamnen. Hästskötarna gjorde allt möjligt som behövde göras kring föreställningen. Från att mocka vid tjuderlinorna och göra rent djurens burar till att sätta upp och ta ner tältduksinhägnaden. men ändå rös han till som om det skulle vara värre att gräva ut Rahads igenslammade kanaler än att bli hängd. Har jag sagt någonting om att prata, protesterade Carl och bredde ut händerna. Jag frågade bara hur länge vi skulle stanna här. Det var allt jag gjorde. Jag frågade bara när vi skulle få se någonting av de där slantarna. Vi stannar här så länge jag säger att vi ska stanna. Det var anmärkningsvärt hur hård Egernin kunde få sin släpiga accent att bli utan att höja rösten. Som en svärdsklinga på väg upp ur skidan. Du får se dina slantar när vi kommer fram dit vi ska. De som tjänar mig troget kan vänta sig lite extra. Och den som ens tänker på förräderi kan räkna med en kall grav. Carl drog sin lappade mantel om sig och gjorde stora ögon i ett försök att se indignerad eller kanske oskyldig ut. Men det enda han lyckades med var att se ut som om han hoppades att hon skulle komma tillräckligt nära för att han skulle kunna knycka hennes penningpung. Mert skar tänder. Till att börja med var det hans skuld hon lovade ut så generöst. Hon hade egna tillgångar, men inte på långt när tillräckliga för det här. Det värsta var dock att hon försökte ta befälet igen. Ljus hade det inte varit för honom skulle hon ha varit kvar i Ibordar, på flykt undan sökarna eller redan i förhör. Om det inte varit för honom skulle hon aldrig ha kommit på tanken att stanna i närheten av Ibordar för att skaka av sig förföljarna, eller ha funnit skydd hos Lukas sällskap. Men vad gjorde soldaterna här? Om Shornchen haft ens en vag misstanke om att Tuon var där skulle de ha sänt dit 100 man, eller 1000, om de misstänkte Aesedena. Nej, Peter och Clarin visste visserligen inte att de var med om att gömma Aesedena, men de skulle ha sagt om soldaterna haft med sig en Shaldame och Daemon, och utan dem kunde de inte jaga Aesedena. Mert fingrade på rävhuvudet genom rocktyget. Han hade på sig medaljongen dag och natt och den skulle nog ge honom en viss förvarning om någonting sådant hände. Han funderade inte ens på att försöka ta hästarna och ge sig av. Och det var inte bara för att Carl och ett dussin av hans gelikar skulle springa till Shornchen innan han ens kommit utom synhåll. Så vitt han visste hyste de ingen direkt fientlighet mot honom eller Egernin. Till och med svärdsjonglören Ramman verkade ha slagit sig till ro med en ormdam vid namn Adria. Men det fanns en del som inte kunde motstå frestelsen att skaffa sig lite mer guld. Hur som helst rasslade inga varnande tärningar i hans huvud nu. Och innanför tältduksmurarna fanns det människor som han inte kunde lämna kvar. Om de inte letar har vi ingenting att oroa oss för, sa han självsäkert. Men tack för varningen, Peter. Jag har aldrig varit förtjust i överraskningar. Starke mannen gjorde en liten gest som för att säga att det inte var någonting att tacka för. Men Egernin och Clarin tittade på Mert som om de var helt överraskade av att upptäcka honom där. Till och med Carl och hans enögde kamrat blinkade förvånat. Mert fick lägga band på sig för att inte börja skära tänder igen. Jag strosar helt enkelt bort till Lukas vagn och ser efter vad jag kan se. Leilwin, du och Noel får leta upp Alvar och stanna hos honom. De tyckte om pojken. Det gjorde alla, och på det här viset skulle han slippa ha dem hängande i hälarna. Han kunde tjuvlyssna bättre ensam. Om de måste ta till flykten kunde Egernin och Noel kanske åtminstone få med sig pojken ut. Men ljuset givet att det inte skulle behövas. Han kunde inte se att det skulle leda till någonting annat än katastrof. Nåväl. Ingen ska väl leva för evigt, suckade Noel och tog tillbaka bambusböet och sin korg. Brände karn, han kunde få en get med kolik att verka munter. Peter såg inte mindre orolig ut, snarare tvärtom. Gifta män verkade alltid vara bekymrade av en eller annan anledning, vilket var ett skäl till att Mert själv inte hade så bråttom att gå under bröllopsbågen. När Noel försvann runt tältduksväggen tittade den enögde med saknad efter fisken. Där hade vi ännu en som inte verkade ha riktig ordning på järnkontoret. Förmodligen hade han en fru någonstans. Mert drog ner mössan nästan till ögonen. Fortfarande inga tärningar. Han försökte tänka på hur många gånger han nästan hade fått halsen uppskuren eller skallen inslagen utan att höra några tärningar. Men om det varit farligt på riktigt skulle de säkert ha varit där. Det skulle de säkert. Han hade inte hunnit ta tre steg innanför ingången förrän Egernin kom i kapp och la armen om livet på honom. Han stannade tvärt och gav henne en mörk blick. Hon motsatte sig hans order lika envist som en forell kämpade mot kroken. Men det här var värre än envist. Vad tror du att du håller på med? Tänk om den där Sean-Shanska officeren känner igen dig. Det verkade i och för sig lika troligt som att Tylin skulle komma in promenerande på området i egen hög person. Men vad som helst som kunde få henne att gå sin väg var värt ett försök. Hur stor risk är det att det är någon jag känner, sa hon hånfullt. Jag har inte. Hon gjorde en kort, ofrivillig grimas. Jag hade inte många vänner på den här sidan havet och ingen i Ibordar. Sen rörde hon vid perukens svarta hår där det föll över hennes bröst. Och i den här skulle inte ens min egen mor känna igen mig. Mot slutet av meningen hade hennes röst fått en dyster ton. Han skulle snart bita av en tand om han fortsatte att spänna käkarna så här. Att stå där och diskutera med henne skulle vara helt meningslöst. Men han hade inte glömt hur hon hade stirrat på de shonshanska soldaterna på vägen. Bläng inte på någon, varnade han henne. Titta inte ens på någon. Jag är en försagd kvinna från Ibordar. Hon fick det att låta som en utmaning. Du kan sköta allt pratet. Vilket hon gjorde till en varning. Ljus, när en kvinna inte gjorde livet mjukt och behagligt, gjorde hon det sannoliken både strävt och obekvämt istället. Och Egernin gjorde aldrig någonting mjukt. Risken att bita av en tand var överhängande. Innanför ingången slingrade sig föreställningens huvudgata mellan en mängd vagnar som liknade de som knåparna for runt i. Små stugor på hjul som hade skacklarna uppställda mot kuskbocken och tält med lodräta väggar som ofta var stora som mindre hus. De flesta vagnarna var målade i bjärta färger, alla upptänkliga nyanser av rött eller grönt, gult eller blått. Och många av tälten var lika färggranna dem. Vissa var till och med randiga. Här och där längs gatan stod träplattformar där artisterna kunde uppträda, uppställda, prydliga, med färgglada flaggor som började se ganska sjaskiga ut. Vägen mellan vagnarna var nästan 30 steg vid och upptrampad av tusentals fötter. Det var en av flera gator som löpte genom området. Vinden drog med sig de tunna grå rökstråken från skorstenarna som stack upp ur vagnstaken och en del av tälten. De flesta av sällskapets medlemmar satt förmodligen och åt frukost, om de inte fortfarande låg till sängs. De steg i regel upp sent, en regel som hade märkt hela gillande. Och i den här kylan ville förstås ingen sitta och äta runt en eld i det fria. Den enda människa han såg var Alura som stod med de mörkgröna klänningsärmarna uppkavlade till armbågarna och malde någonting i en bronsmortel på ett bord som var uppfällt från sidan på hennes klarblåa vagn. Den stod precis runt hörnet på en av de smalare sidogatorna. Den slanka tarabonesiskan var fullt upptagen av sitt arbete och såg inte Egernin och Mert. Han kunde däremot inte låta bli att titta på henne. Med det mörka, midjelånga håret flätat i tunna, pärlsmyckade flätor var Alura förmodligen det mest exotiska av Lukas underverk. Han annonserade henne som en illuminatör och till skillnad från många andra av föreställningens artister och underverk var hon precis vad Luca påstod, även om Luca förmodligen inte trodde på det själv. Mert undrade vad det var hon malde och om det skulle explodera. Hon hade lovat att avslöja fyrverkeriernas hemlighet om han kunde lösa en gåta. Men än så länge hade han ingen aning om svaret. Men han skulle komma på det, på ett eller annat sätt. Egernin stötte en hård fingertopp i sidan på honom. Vi ska föreställa ett älskande par som du ständigt påminner mig om, morrade hon. Vem kommer att tro på det om du fortsätter att stirra på den där kvinnan som om du ville äta upp henne? Mert svarade med ett lidligt flin. Jag tittar alltid efter vackra kvinnor. Har du inte märkt det? Hon rättade till hucklet med en ilsken rörelse och grymtade föraktfullt, vilket gjorde Mert nöjd. Hennes pryda sida kunde ibland komma väl till pass. Egernin var visserligen på flykt undan sina likar, men hon var fortfarande tjonsen och visste redan mer om honom än han egentligen skulle vilja. Han tänkte inte anförtro henne alla sina hemligheter, inklusive de som han inte ens själv var säker på än. Lukas vagn stod precis mitt i lägret. Det var den mest åtråvärda platsen, så långt som möjligt från lukten av djurburarna och tjuderlinorna som fanns precis innanför tältduksstängslet. Även jämfört med de andra vagnarna på området var den här ovanligt prålig. En röd och blå historia som glänste lik det finaste lackarbete och var helt översållad med gyllene stjärnor och kometer. Precis under taket löpte en fris med månen i dess olika faser, målad med silverfärg. Till och med plåtskorstenen var randig i rött och blått. En knåpare skulle ha rodnat. Vid ena sidan av vagnen stod två rader hjälmklädda tjonsenska soldater i stela påser vid sina hästar. Alla med exakt samma vinkel på lansarna som hade gröna tofsar uppe vid spetsen. En av männen höll tyglarna till en extra häst, en fin, brun vallack med starka länder och välformade leder. Soldaternas blå och gröna rustningar såg matta ut bredvid Lukas vagn. Mert blev inte särskilt förvånad när det visade sig att det inte bara var han som var intresserad av tjonsen. Bale Domon satt på huk med ryggen stöd mot ett av hjulen på Peters och Clarins gröna vagn. Ett 30-tal steg bortom soldaterna, med sin kala gässa dold under en mörk toppluva. Den kraftige ilianaren låtsades sitta och tälja, men det enda han hade lyckats åstadkomma var en liten hög med flisor som låg mellan hans fötter. Mert önskade att karn antingen kunnat odla mustasch eller raka av resten av skägget. Någon skulle kunna knyta en iliansk man till Egernin. Blairick Negina, en lång kar som stod lutad mot vagnen som för att hålla Domons sällskap, hade inte tvekat att raka av sin generiska hårknut för att undvika Sjonsens uppmärksamhet, även om han drog handen över den mörka stubben på sitt huvud ungefär lika ofta som Egernin kontrollerade sin peruk. Han borde kanske också prova en mössa. Båda männen kunde tas för medlemmar av det kringresande sällskapet. Kanske hästskötare i sina nötta stövlar och mörka rockar med fransiga manschetter. Utom av andra medlemmar. Båda iakttog scenarierna utan att det skulle märkas. Men som man kunde vänta sig av en väktare var det Blairick som lyckades bäst. Hela hans uppmärksamhet tycktes vara riktad mot Domon. Bortsett från en och annan helt flyktig blick mot soldaterna. Domon blängde på tjonsanierna när han inte glodde på träbiten han höll i handen, som för att beordra den att förvandlas till någonting användbart. Karn hade levt sig in alldeles för mycket i sin roll som Sojin. Matt försökte just fundera ut hur han skulle bära sig åt för att ta sig tillräckligt nära vagnen för att kunna tjuvlyssna utan att soldaterna såg honom när dörren på vagnens baksida öppnades. En ljushårig tjonsanier steg ner för den lilla trappan och satte på sig en hjälmpryd med en tunn blå fjäderplym samtidigt som hans fot nådde marken. Bakom honom dök Luca upp i prålig schalakans röd rock med guldbroderade solar och följde officeren med sirliga bugningar. Luke ägde minst 2 dussin rockar, de flesta röda och alla lika pråliga. Det var tur att han hade den största vagnen i hela sällskapet, annars skulle han inte haft plats med allihop. Den tjonsjanske officeren brydde sig inte om Luka utan satt upp på sin vallack, rättade till svärdet och gav en rad korthuggna order som fick hans mannar att elegant glida upp i sadlarna och bilda en 2 man bred kolonn som genast började röra sig mot utgången i långsam skritt. Luka stod och tittade efter dem med ett stelt leende, beredd för en ny bugning om någon av dem skulle se sig om. Mert stod långt ut i vägkanten och tittade efter soldaterna med gapande mun och spelad förundran. Inte för att någon av dem ägnade honom så mycket som en blick. Officeren stirrade rakt framför sig och soldaterna bakom honom gjorde likadant. Men ingen brydde sig någonsin om en dum bonläpp eller la honom på minnet. Till hans förvåning stod det Garnin och stirrade ner i marken framför sina fötter medan hon höll hucklet hårt åtdraget under hakan, ända tills den sista ryttaren hade passerat. Sen lyfte hon ansiktet och tittade efter dem. Hon trutade tankfullt med munnen. Jag kände faktiskt igen den där pojken, sa hon med sin släpiga röst. Jag förde honom över till farm på Orädd. Hans bekänt dog mitt under resan och han trodde att han kunde ta en man ur min besättning som ersättning. Jag var tvungen att upplysa honom om motsatsen. Man kunde ha trott att han var av det sanna blodet, sånt ståhej som han gjorde om det. Blod och förbannad aska, andades Mert. Hur många andra hade hon förargat så att de aldrig skulle glömma hur hon såg ut? Förmodligen 100-tals, med tanke på att Egarnin var Egarnin. Och han hade låtit henne spatsera omkring med en peruk och nya kläder som enda förklädnad. 100-tals, snarare 1000-tals. Hon kunde göra en tegelsten irriterad. Hur som helst var officeren borta nu. Mert andades långsamt ut. Turen var verkligen med honom. Ibland trodde han att det var det enda som hindrade honom från att börja tjuta som ett spädbarn. Han gick bort till Luka för att ta reda på vad soldaterna hade velat. Domon och Blairwick kom fram till Luka samtidigt som han och Egarnin, och Domons min blev ännu mörkare när han stirrade på Mats arm och Egarnins axel. Ilianaren förstod varför de måste låtsas vara ett par, eller sa i varje fall att han gjorde det. Men samtidigt verkade han anse att de borde kunna genomföra det utan att så mycket som hålla varandra i händerna. Mert drog undan sin arm. Här var det ingen idé att hålla på med låtsas lekar. Luka visste sanningen om hela affären och Egarnin började också lossa sitt grepp om Merts liv. Men efter en blick på Domon gjorde hon det hårdare istället. Alltsammans utan att röra en min. Domon fortsatte blänga, men nu ner i marken istället. Mert kom fram till att han nog skulle begripa sig på John Charnier långt innan han begrep sig på kvinnor. Eller ilianare för den delen. Hästar, morrade Luka, nästan innan Mert hunnit stanna. Han riktade en ilsken blick mot dem allihop. Men det var Mert som var huvudmålet för hans vrede. Luka, som var lite längre än Mert, sträckte ytterligare på sig för att kunna stirra ner på honom. Det var det han ville ha. Jag visade intyget som undantar mig från lotteriet, undertecknad av självaste storförstinnan Sharoth, men lät han sig imponeras. Det var honom helt likgiltigt att jag hade räddat en högt uppsatt Sean Sean. Kvinnan hade inte varit högt uppsatt och Luka hade inte räddat henne så mycket som gett henne möjlighet att åka med som artist. Men Luka överdrev allting till sin egen fördel. Jag vet hur som helst inte hur länge det undantaget gäller. Sjonsson har ett desperat behov av hästar. De kan ta tillbaka det vilken dag som helst. Hans ansikte var nästan lika rött som rocken nu och han stod och hötte mot Mert med pekfingret. Du kommer att göra så att de tar mina hästar. Hur ska jag kunna flytta föreställningen utan hästar? Svara på det om du kan. Jag var redo att ge mig av så snart jag såg de där galenskaperna i hamnen, ända tills du kom med dina påtryckningar. Du kommer att skicka mig till stupstocken. Jag kunde ha varit 100 mil härifrån om det inte varit för att du kom ridande ur nattens mörker och snärjde mig i dina vansinniga intriger. Det har inte kommit tillräckligt mycket besökare de sista 3 dagarna för att ens betala djurens foder en dag, en halv dag. Jag borde ha rest för 1 månad sedan, mer. Jag borde ha åkt. Mert var nära att brista i skratt när Luca fick slut på orden och bara spottade och fräste. Hästar, det var allt. Det hade bara handlat om hästar. Dessutom var blotta tanken att föreställningens tungt lastade vagnar skulle kunna tillryggalägga 100 mil på 5 dagar, lika skrattretande som Lukas vagn. Mannen kunde ha gett sig av för 1 månad sedan eller 2, om det inte varit för att han ville krama ut varenda kopparslant han kunde ur Ibordar och stadens tjonsjanska ärövrare. Och vad beträffade att Matt skulle ha övertalat honom att stanna för 6 nätter sedan, så hade det varit lika lätt att göra som att trilla ur sängen. Istället för att skratta la nu Matt handen på Lukas axel. Karn var fåfäng som en påfågel och sniken därtill. Men det tjänade ingenting till att göra honom argare än han redan var. Luca, tror du inte att någon hade blivit misstänksam om du hade gett dig av den där natten? Sjönsen skulle ha haft fullt upp med att slita dina vagnar i bitar innan du hunnit 3 rastmil. Man skulle kunna säga att jag räddade dig från det. Luca blängde bara på honom. En del kunde inte se längre än sin egen näsa. Hur som helst kan du sluta oroa dig. Så fort Thom kommer tillbaka från staden kan vi lägga så många bil bakom oss som du vill. Luca rörde sig så snabbt att Märte backade ett steg i ren bestörtning. Men det enda mannen gjorde var att skrattande utföra en liten glädjedans. Domon stirrade med uppspärrade ögon och till och med Blairick såg på honom. Ibland verkade Luca vara fullständigt galen. Luca hade knappt hunnit påbörja sin dans när Garnin sköt ifrån sig Mert. Så fort Marylill kommer tillbaka. Jag gav order om att ingen skulle lämna lägret. Hennes blick pendlade mellan honom och Luca i kallt raseri, men en kyla som brann. Jag väntar mig att mina order åtlyds. Luca slutade abrupt med sina krumsprång och sneglade på henne innan han plötsligt bugade sig med så många krumbukter att man nästan såg slängkappan som han borde ha svängt med. Man kunde nästan se broderierna på slängkappan. Luca trodde att han hade fantastiskt god hand med kvinnor. Ni befaller, sköna nåd, och jag hastar att lyda. Sen rätade han sig och ryckte ursäktande på axlarna. Men Mäster Cawthon har guld och jag är rädd att min främsta lydnad står till guldet. Märts kista full med guldmynt som stod i just denna vagn hade varit den enda påtryckning som hade behövts för att övertyga honom. Kanske det hade hjälpt att Märt var Taveren. Men för tillräckligt mycket guld skulle Luca hjälpa till att kidnappa den svarte själv. Egernin tog ett djupt andetag och skulle säkert till att skälla mer på Luca. Men mannen vände henne ryggen och hastade upp för trappstegen till sin vagn ropande: Lartell! Lartell! Vi måste genast väcka alla. Vi ska äntligen åka så fort Marylin är tillbaka. Ljuset var det lovat. Ögonblicket senare var han tillbaka igen, rusade ner för den korta trappan, följd av sin hustru som just svepte in sig i en svart sammetsmantel, översållad med paljetter. Hon hade en sträng uppsyn, rynkade näsan åt Matt som om han luktade illa och gav Garnin en blick som förmodligen fick hennes dresserade björnar att klättra upp i närmsta träd. Lartell ogillade tanken på en kvinna som rymt från sin make, trots att hon visste att det inte var sant. Lyckligtvis verkade hon av någon anledning avguda Luca och var nästan lika glad i guld som han. Luca sprang till den närmaste vagnen och började dunka på dörren och Lartell gjorde likadant med nästa i raden. Mert dröjde inte kvar för att titta på utan skyndade iväg längs en av sidogatorna. Jämfört med huvudgatan var det mer fråga om en gränd. Men den slingrade fram mellan samma sorts vagnar och tält. Alla stängde mot kylan och med rök stigande ur metallskorstenarna. Här fanns det inga plattformar för uppträdanden, men mellan en del av vagnarna var tvättlinor uppspända och här och där låg träleksaker utspridda på marken. Det här var bara en bostadsgata och den var så trång för att avskräcka besökare. Trots sin höft rörde han sig snabbt. Han hade gått bort det mesta av verken. Men han hade inte hunnit 10 steg förrän Eganin och Domon kom ifatt honom. Blairick hade försvunnit, antagligen för att gå och berätta för systrarna att de fortfarande var trygga och äntligen kunde ge sig av härifrån. Eishedena spelade tjänarinnor som var utom sig av rädsla för att deras husmors make skulle få tag på dem. De var utledda på att vara instängda i sin vagn för att inte tala om att behöva dela den med Shaldamerna. Det var Matt som hade sett till att de fick dela vagn så att Eishedena kunde hålla ett öga på Shaldamerna samtidigt som Shaldamerna hindrade Eishedena att störa honom. Matt var ändå glad att Blairick hade sett till att han inte behövde besöka den vagnen igen. Ända sedan flykten från staden hade en eller annan av systrarna kallat dit honom 4 eller 5 gånger varje dag. Och han hade gått dit de gånger han inte kunnat undvika det. Men det var aldrig någon trevlig upplevelse. Eganin la inte armen om honom den här gången. Hon stegade fram vid hans sida med blicken riktad rakt fram och brydde sig för en gång skull inte om att ideligen kontrollera peruken. Domon lufsade bakom som en björn och muttrade tyst på sitt grova ilianermål. Toppluvan dolde inte det faktum att hans skägg slutade tvärt mitt för vardera örat, med bara kort stubb ovanför. Det fick honom att se oavslutad ut. 2 kaptener på samma skepp sätter en säker kurs mot undergången, sa Eganin med överdrivet tålmodig ton. Hennes förstående leende såg ut som om det gjorde ont i ansiktet. Vi är inte på något skepp, svarade Mert. Principen är densamma, Mert Cawthon. Du är bonde. Jag vet att du är en bra karl när det kniper. Eganin kastade en mörk blick på Domon över axeln. Det var han som hade sammanfört henne och Mert på den tiden då hon trodde att hon bara hyrde sig en hejduk. Men den här situationen kräver omdöme och erfarenhet. Vi seglar i farliga vatten och du har ingen erfarenhet av att föra befälet. Kanske mer än du tror, sa han torrt. Han kunde ha gjort en lång uppräkning av alla slag där han mindes att han hade fört befälet. Men de flesta skulle bara en historiker känna till, om ens det. Och i vilket fall som helst skulle ingen tro på det. Han själv skulle sannligen inte ha gjort det om någon annan påstått någonting liknande. Borde inte du och Domon göra er i ordning för avfärd? Ni vill väl inte behöva lämna kvar någonting? Allt hon ägde var redan undanstuvat i vagnen som hon och Mert delade med Domon. Inget vidare bekvämt arrangemang. Men han skyndade på stegen och hoppades att hon skulle fatta vinken. Dessutom såg han sitt mål nu. Det klarblå tältet som stod inklämt mellan en giftgul och en smaragdgrön vagn var nätt och jämnt så stort att det rymde 3 bäddar. Men för att få husrum åt alla dem han haft med sig från Ibordar hade han fått dela ut mutor både till dem som måste flytta ut och till dem som fick inhysa dessa. Det han hade lyckats hyra var sådant som ägarna varit beredda att låta honom få, till priser som borde ha räckt till inlogering på ett bättre värdshus. Julian, en mörk, kompakt man med kort svart hår, satt med korslagda ben på marken utanför tältet tillsammans med Oliver. En liten pojke som fortfarande var tunn, även om han inte var lika mager som när Matt först såg honom. Och kortväxt för de 10 år som han påstod att han var. Båda satt i bara skjortärmarna trots vinden och spelade ett parti orm och räv på ett bräde som pojkens döde far hade ritat upp åt honom på en bit rött kläde. Oliver kastade tärningarna, räknade noggrant prickarna och övervägde hur han skulle flytta sin pjäs längs spindelvävsmönstret av svarta linjer och pilar. Den tairenske tjuvjägaren var inte lika uppslukad av spelet utan rätade på sig när han fick syn på Mert. Plötsligt kom Noel farande från tältets baksida, flåsande som om han hade sprungit. Julian tittade förvånad på den gamle och Mert rynkade pannan. Han hade sagt åt Noel att gå raka vägen hit. Var hade han varit istället? Noel såg förväntansfullt på honom, inte skamset eller skuldmedvetet, utan bara ivrig att få veta vad Mert hade att säga. Har du hört om Shaunchen? Frågade Julian och vände sig också han mot Mert. En skugga rörde sig innanför tältfliken och en mörkhårig kvinna som satt i änden av en av bäddarna med en gammal grå mantel svept om sig, böjde sig fram så att hon kunde lägga handen på Julians arm och ge Mert en vaksam blick. Thera var söt, om man nu tyckte om läppar som alltid trutade. Det verkade Julian göra att döma av hans sätt att ge henne ett lugnande leende och klappa henne på handen. Hon var dessutom Amathera Elfdine Kashmir Lonort, Panark av Tarabon, och så nära det gick att komma att vara en drottning i det landet. I varje fall hade hon varit det en gång i tiden. Det hade Julian vetat, liksom Thom, men ingen hade kommit sig för att säga någonting till Mert förrän de redan var framme i Lukas läger. Att det spelade väl knappt någon roll vid sidan av allt annat. Hon lystrade mer till Thera än till Amathera. Ställde inga krav, utom på att Julian skulle ägna sig åt henne. Och här borde det inte finnas någon större risk att någon kände igen henne. I vilket fall som helst hoppades Mert att det hon kände för Julian var mer än bara tacksamhet för att ha blivit räddad. Eftersom Julian tveklöst kände mer för henne. Och vem hade påstått att en avsatt panark inte kunde bli förälskad i en tjuvjägare? Sällsammare saker hade inträffat, även om han inte kunde komma på någon så här på rak arm. De ville bara se Lukas intyg om hästarna, sa han. Julian nickade och slappnade av märkbart. Tur att de inte räknade tjuderlinorna. Intyget angav exakt det antal hästar som Luca hade tillstånd att behålla. Shaunchen kunde vara generösa med sina belöningar. Men med tanke på hur trängande deras behov av både rid- och draghästar var nu skulle de knappast dela ut tillstånd till någon att börja idka hästhandel. I bästa fall skulle de ha tagit dem överskjutande. I värsta fall, tjuvjägaren ryckte på axlarna. Ännu en obotlig munterjök. Plötsligt flämtade Thera till, drog manteln ännu hårdare om sig och försvann in i tältet. Julian tittade bakom Mert med en blick som blivit hård. Och när tjuvjägarens blick hårdnade kunde den mäta sig med en väktares. Egani var tydligen inte på humör att fatta vinkar och nu stod hon och blängde på tältet. Bredvid henne stod Domon med armarna i kors och sög in luft mellan tänderna, tankfullt eller tillkämpat tålmodig. Ta ner tältet, Chandler, befallde Garnin. Föreställningen ger sig av så snart Marilyn kommer tillbaka. Hon bet ihop käkarna och lät bli att blänga på Mert, nätt och jämt. Se till att din kvinna inte ställer till några bekymmer. Theras senaste syssla hade varit att tjäna storförstinnan Sharoth som hennes dacoval, hennes egendom, tills Julian stal henne med sig. I Egarnins ögon var det nästan lika illa att stjäla en dacoval som att befria en daemon. Får jag rida på vind, utbrast Oliver och for upp på fötter. Får jag det, Mert? Får jag, Leilwin? Egarnin log faktiskt mot honom. Hittills hade Mert aldrig sett henne le mot någon annan, inräknat Domon. Inte ännu, sa Mert. Inte förrän de hade kommit tillräckligt långt från Ibordar för att inte riskera att stöta på någon som kom ihåg den grå hästen som vunnit kapplöpningarna med en liten pojke som ryttare. Kanske om några dagar. Julian, kan du säga till de andra? Blairick vet redan om det, så systrarna är underrättade. Julian ödade inte bort någon tid, bortsett från att krypa in i tältet för att lugna Thera. Hon verkade behöva lugnas ofta. När han kom ut med en mörk tyrenskrock som började bli nött under armen så han åt Oliver att lägga undan spelet och hjälpa Thera med packningen tills han kom tillbaka. Sen satte han sin röda cylindriska hatt på huvudet och gick därifrån medan han drog på sig rocken. I Garnin ägnade han inte så mycket som en blick. Hon betraktade honom som en tjuv, vilket i sig var en förolämpning för en tjuvjägare. Och Tyrenien hyste inga varma känslor för henne heller. Mert skulle just till att fråga Noel var han hade varit, men gamlingen pilade iväg efter Julian och ropade över axeln att han skulle hjälpa till att tala om för de andra att föreställningen skulle åka. Nåja, två kunde sprida nyheten snabbare än en. Bernin och de fyra överlevande rödarmarna delade ett trångt litet tält i ena änden av området, medan Noel själv delade ett annat med Thom och de båda betjänterna, Lopin och Nerim, i motsatta änden. Och frågan kunde vänta. Förmodligen berodde dröjsmålet bara på att han ville att lämna sin älskade fisk på något säkert ställe. I vilket fall som helst föreföll frågan plötsligt oviktig. Lägret började fyllas av ljud. Folk ropade på hästskötarna att de skulle komma med dragdjuren. Andra krävde högljutt att få veta vad som stod på. Adria, en slank kvinna som höll en blommig grön morgonrock svept om sig, kom springande på bara fötter och försvann in i den gula vagnen där de fyra andra ormänniskorna bodde. Från den gröna vagnen kom ett hest rop att det faktiskt fanns folk som försökte sova här. En handfull av artisternas barn, varav några var artister själva, rusade förbi. Och Oliver tittade upp från spelet som han just var i färd med att vika ihop. Det var hans käraste ägodel. Men om det inte varit för det skulle han säkert ha sprungit efter dem. Det skulle dröja ett tag till innan föreställningen var redo att ge sig ut på vägen. Men det var inte därför Mert stönade. De där förbannade tärningarna hade just börjat rulla i hans huvud igen.